Du, Linus, vad gör vi här egentligen?
Men du vet väl, det är ju vår nya podd.
Nya, alltså landslags... Är det här, det är C-divisionen?
Ja, har du missat det? Att vi ska börja nu?
C-divisionen?
Absolut, det är C-divisionen.
Kul!
Mm!
Ja, det här är alltså Expressens nya landslagspodd med mig, Therese Strömberg, och Linus Pettersson. Linus, vad betyder det att Expressen har en ny landslagspodd? Vad är det vi kommer försöka göra här?
Vi tänker att vi är ju på plats på nästan de flesta samlingar, både i Sverige men även när landslaget är iväg och spelar matcher utomlands. Så vi tänker att vi ska försöka ta med alla lyssnare och alla landslagsintressenter ute till de platserna vi besöker och ge er det senaste och det bästa från det svenska herrlandslaget. Mm. Det är väl grundplanen egentligen?
Ja, men det är grundplanen. Mm. Vi kommer att släppa den här podden varje dag under landslagssamling är det tänkt. Och så när det händer någonting stort. Och det är ju därför vi är här just idag. Egentligen skulle den här podden C-divisionen med, ja, vi får väl säga det, något kanske hånfulla och raljanta namnet. Men det är också valt med kärlek. Vi satt och tänkte på var tar det svenska landslaget avstamp när vi inleder den här podden. Det är ju förvisso i träningsmatcher, men till hösten så blir det C-divisionen och därför blev det namnet. Och som sagt, vi skulle egentligen ha börjat 13 mars när vi antar att truppen till matchsamlingen tas ut. Men så kom ju nyheten om att Jon Dahl Tomasson är Sveriges nya förbundskapten igår, måndag 26 februari, och därför så tänkte vi att vi smyger igång lite anarki i podd Expressen-världen.
Ja, men det känns ju också som ett bra avstamp. Om C-divisionen är liksom ett avstamp där landslaget ska ta fart ifrån, så är det ju ett ännu mer avstamp med att det är en ny förbundskapten som ska leda dem därifrån. Och vad känns bättre läge då än att dra igång den här podden och liksom markera att nu kör vi igång på något nytt. På presskonferensen igår var de ju både Kim Källström och Andrea Möllerberg inne på att det är en ny era som inleds här nu. Och då tänker vi då, ja, vi hakar väl på den helt enkelt.
Ja, men verkligen. Jag är lite rädd för den. Det ska jag inleda med. Jag tycker att det är så väldigt stora ord, och Andrea Möllerberg tog ju ton på den här presskonferensen som hon och Kim Källström hade och just sa det, att de tycker att han är helt rätt person att leda svenska landslaget in i den här nya eran. Det är så väldigt bombastiskt presenterat på något sätt, vilket man ju uppskattar väldigt mycket å ena sidan, men också blir lite rädd för å andra sidan, med tanke på att man är liksom ärrad av de två senaste landslagsåren och hur det har sett ut och hur det har varit, att man har så svårt att se att det bara så blir en ny era.
Ja, och samtidigt då sitter han ju på, de har ju skrivit ett väldigt kort kontrakt med honom, det kommer vi komma in på sen också, men den här nya eran kan ju bli extremt kortvarig. Jag menar, misslyckas han i VM-kvalet så kan han ju vara borta i slutet av 2025. Jag menar, vad är vi då, 18-19 månader liksom eller någonting, så att den här nya eran kan ju bli, han kan ju liksom dö innan den har börjat egentligen.
Ja, vi får hoppas att det inte blir så, men min känslan när det kom här för några veckor sedan att Jon Dahl Tomasson var den som låg närmast att bli svensk förbundskapten, det var att det var nog första gången som ett namn liksom lite grann kittlade i mig. Att jag kände att...
Varför då?
Det här känns kul.
Vad har du emot Högmo och Olof Mellberg?
Nej, men det ska gudarna veta, att Högmo var min absoluta favorit redan från början. Det hade jag också tyckt var väldigt bra. Men sen dess, den här sega, långa tiden som har gått, och det blev vad det blev med Olof Mellberg, och man funderade på vilka har de istället, och så har man pratat om en massa olika namn som... Förmodligen hade det inte varit något fel på dem om de hade blivit förbundskapten. Men det är någonting i Jon Dahl Tomasson som... Det här betyder inte att jag är säker på att det blir bra. Det betyder inte att jag känner mig jättetrygg i honom som förbundskapten, mot bakgrund av att han har jobbat absolut i landslag tidigare, varit assisterande under Åge Hareide. Men inte, han har inte varit förbundskapten. Han har varit klubblagstränare med lite blandade resultat, både vad gäller hans ledarstil och hans spelstil, som vi också kommer att komma in på här. Men jag kände liksom den här han har den här star qualityn som jag tror att både Andrea Möllerberg men också Kim Källström har varit inne på, att det här med att de vill ha en förbundskapten som har lite större spelarmeriter, som har varit ute i Europa, som har det här lite internationella över sig. Jag kokar ner det till star quality. Mm. Och den tycker jag verkligen att Jon Dahl Tomasson har.
Ja, men jag håller med dig. Och det är klart att det blir lite mer, det blir lite sexigare än om en sån som Jens Gustafsson hade kommit in, eller om en sån som Daniel Bäckström hade fortsatt, som hade ansvar under januari-turnén. Det är klart att det här slår ju lite större internationellt också. Och det känns, tycker jag, helt rätt att man liksom vågar bryta den här barriären och titta utomlands nu och inte stirra sig blind på de här svenska tränarna vi har. Jag tycker det finns något fint i att i de som tycker att det svenska landslaget ska ledas av en svensk, precis som det ska vara svenska spelare. Mm. Men det är nog dags nu när vi ska in i den här nya eran, och som du säger, att det faktiskt blir lite mer tryck i det och det blir lite mer star quality. Och han är ju ändå ett stort namn, han har ju en fin spelarkarriär bakom sig i stora klubbar och har börjat göra sig ett namn också på tränarsidan ordentligt. Så att, men jag är helt med dig. Sen tror jag också det finns någonstans, är det inte också lite bara att det är skönt att det är löst?
Jo.
Är det inte också lite där man landar när man tycker, åh, Jonas Tomasson, det blir skit. Men är det inte bara att han är så fruktansvärt trött på den här nästan 100 dagar långa torkan utan förbundskapten?
Jo, men om man började också känna alltså alla de här argumenten till att det har tagit lång tid med att Andrea Möllerberg kom in sent på posten och att man får börja uppifrån, och hon har ju tillsatt fotbollschef i Kim Källström, och att man liksom får jobba sig neråt sen, och att förbundskapten, de hade tid på sig, allt det här. Jag, på något sätt så, även om jag inte är liksom, även om jag inte delar alla de synpunkterna helt, så kan jag ändå köpa argumenten.
De är ju rimliga på något sätt.
Precis.
Så man förstår ju att de använder dem.
Ja, och, men det jag började känna var liksom att det bara blev ett ännu mörkare täcke över svensk herrlandslagsfotboll. Att det, känslan började också bli att så här, men det, folk borde, liksom, man vill ju att det här ska vara en post som folk springer till. Man vill att folk ska vilja vara svensk förbundskapten. Och känslan började ju bli att ingen vill vara det. Så att det började liksom, allting började bara bli jobbigt och trist. Men nu är det inte det längre. Och jag tänker att vi ska bryta ner då Jon Dahl Tomasson lite grann. Utifrån vad vi vet och vad vi tror om honom. Om vi börjar lite i någonting som det har gnisslats och gnällts och klagats på och om är ju hur det svenska landslaget har spelat, huruvida man har fått ut tillräckligt mycket av sina bästa spelare och alla de här bitarna. Så Jon Dahl Tomasson, spelstil, hur kommer det svenska landslaget att spela under honom? Tänker att vi tar liksom lite granna avstamp där.
Ja, men det låter bra. Jag läste en gammal intervju med honom igår där han fick frågan om sin favoritmusik. Och där sa han att han gillar pop. Nederländsk pop. Vad har du på nederländsk pop?
Absolut ingenting. Jag har väldigt lite på musik överhuvudtaget, skulle jag säga.
Jag tänker att Tiesto, kan det räknas som pop eller?
Jag vet inte vad det är.
Nej, okay.
Så att jag har ingen aning. Okay.
Det blir Tiesto på Friends i alla fall. Men det jag ska komma till är ju att han liksom, han är ju väldigt formad av Nederländerna. Han kom ju dit som 18-åring, tror jag, som ung spelare. Har varit tränare där också och har ju berättat själv i intervjuer att det är den typen av fotboll som väldigt mycket har format honom. Totalfotbollen. 4-3-3, offensivt, underhållande, fartfyllt, anfall. Och sen har han tagit influenser från de andra platserna också. Han har varit såklart från England och Italien och allt sånt där. Men om man bara ska liksom koka ner det enkelt spelmässigt, så tror jag att det är där vi någonstans vill landa. Det kommer vara rätt mycket holländskt helt enkelt.
Ja, men, och det låter ju, på pappret låter det ju jättebra.
För att Tiesto, ju 4-3-3, anfall. Det är det vi kommer se på Friends.
Ja, men det är ju så som, det är ju så som många vill att det svenska landslaget ska spela. Att man, för att man har alla de här otroliga offensiva både talangerna och numera också beprövade spelare på hög nivå som Dejan Kulusevski, Alexander Isak, Antonio Elanga till och med börjar komma upp dit efter den här säsongen i Premier League och sådär. Det man är lite rädd för är ju att han behöver liksom hitta en balans. Och det här, han kom ju senast från jobbet i Blackburn. Jag pratade lite med en journalist som jobbar specifikt med att följa Blackburn. Elliot Jackson heter han. Och lite om så här, hur har han spelat i Blackburn? Vad har folk varit nöjda med? Vad har man varit missnöjda med? Hur har stämningen kring Jon Dahl Tomasson varit? Och då pratar han ju om det här. Dels att han menar på att han liksom, utifrån förutsättningarna, överpresterade sin första säsong. De var ju snubblande nära ett playoff upp till Premier League då. De missade det på målskillnad, om jag minns rätt. Men han säger det här att det har varit en tydlig identitet, en tydlig spelstil. Han satsat mycket på unga spelare, att utveckla unga spelare, göra unga spelare och med det då göra laget bättre. Och ja, men lyckats väldigt, väldigt bra, beskrev han det som. Att, att han ville liksom, ja, men spela den här offensiva possession-inriktade fotbollen. Fokus på snabbt passningsspel, inte för många touch. Utan det ska liksom, allt ska gå som på ett, liksom, på ett rullband. Däremot så beskrev han också en viss liksom envishet kring att han vill inte avvika från plan A så himla ofta.
Nej, för det fick han väl lite kritik för i slutet när det började gå tufft där och att de började förlora massa matcher. Att det, folk kanske tyckte det var dags att ändra någonting, göra något annat liksom, men det ville han ju inte.
Nej, men då menar Jackson på det här att han liksom, många önskade att han hade tagit till en lite mer pragmatisk spelstil där och varit lite mer ja, men kanske det här som många pratar om från Malmö-tiden, att där så var det viktigt för Jon Dahl Tomasson att vinna till varje pris, även om det innebar att avvika från spelidén, att man kunde liksom köra långa inkast om det var det som funkade och man kunde spela tråkig fotboll om det var det som vann matchen. Det där verkar han inte ha varit lika sugen på i Blackburn, vilket väl, men allt som allt så lämnar han ju Blackburn med fler liksom, det är många fler som tycker att han har gjort ett väldigt bra jobb och menar lite grann på att det är omständigheterna kring ägarskapet och illviljan att eller oviljan snarare att att spendera pengar på rätt sätt och så här som gjorde att förutsättningarna var inte helt hundraprocentiga för honom. Men om vi sätter det här i landslagskontext då?
Ja, men det är ju det här alla har ropat över på något sätt.
Jo, men kan landslaget spela så här offensivt och liksom, för i Blackburn så menar man ju då på att defensiven blev lite lidande av den här väldigt offensiva taktiken. Och i Sverige så är det ju backlinjen och försvarsspelet som är det stora orosmålet, får man ju ändå vara ärlig och säga.
Ja, när han lämnade Blackburn hade väl de släppt in typ flest mål hela championship eller någonting. Så att det säger ju någonting om att han hade problem med den biten. Men jag tror ändå, ska man komma in i det svenska landslaget nu och dra nytta av de spelarna vi har, så måste man nog spela den typen av fotboll, en offensiv fotboll. Om vi, det är ju där vi har våra största talanger, det är där vi har våra största stjärnor, det är där liksom vi har vår framtid på något sätt i de offensiva spelarna. Och jag tror att även att komma in och spela någon form av defensiv taktik, det hade inte gått bättre det, för att vi ändå inte tillräckligt bra försvarsspelare som löser det ändå på något sätt. Men det är klart att det kommer finnas en enorm utmaning i att liksom, ja, men hitta en kollega till Victor Nilsson Lindelöf i centralförsvaret och att stadga upp hela defensiven för att då kunna få utlopp för allt framåt. Men jag tror det är helt rätt att börja i den änden, och det är liksom C-divisionen vi är i och motståndet kommer inte skrämma här i början heller, så att kanske kan man försöka sätta offensiven först och liksom pussla in alla de här stjärnspelarna vi har framåt först. Sen jobba någonstans med defensiven när det sitter.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Gör dig redo för den svenska fotbollssäsongen med Coolbet. Som nyspelare får du upp till 500 kronor extra att spela för. Dessutom får alla som spelar hos oss ta del av Sveriges bästa fotbollsodds. Välkommen till Coolbet, där högre odds ger mer spänning. Regler och villkor gäller. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Men om vi då ska liksom från spelstil glida över lite i hans ledarstil då. Är det någonting som Jan Andersson blev väldigt hyllad för under många år som förbundskapten, så var det ju just sitt, att han hade något slags tryggt ledarskap. Och att det kan man ju tänka sig, om man får liksom, om man får unna sig att tänka lite fördomsfullt då, att Jan Andersson var den här liksom, ja, men kanske ursvenska ledartypen som liksom var den här, ja, men varma, trygga, som man känner igen. Och nu så plockar vi in, det är första gången som Sverige tar in en utländsk förbundskapten. Det kliver in en dansk som vi ju ändå vet lite grann om ledarstilen, i och med att han har varit i Malmö FF. Du frågade mig igår som någon slags researchfråga, tror jag, om jag tror på horoskop, och jag vägrade svara för jag tyckte det var en så konstig fråga och jag behövde gå och lägga mig och sådär.
Men, ja, ja, men gör du det nu då? Tror du på horoskop?
Nej, såklart inte.
Nej, du tycker såhär, det är humbug och dumheter, allt
jo,
sånt där.
Jo, liksom. Alltså, jag kan ju läsa ett horoskop och så kan jag känna att såhär, men gud, det här är liksom precis Och sen så bara sekunder senare så slår det mig att ja, men det är så de är utformade. Att alla ska kunna känna igen sig i
det
allt
finns
som
någonting
skrivs.
Litet som man kan tolka in ja. Och så vrida och vända det till något.
Det står typ så bara, du har en ekonomi. Man bara, ja, det står ju inget här om huruvida den är bra nej. Eller inte.
Men vad förutseende de är.
Och bara, du vill ha närhet i dina relationer. Man bara, ja, vad få personer som inte vill det. Mm. Alltså, det är, nej,
du är sån, du är den typen av människa. Mm, nej, men du följer säkert med i den här rapporteringen kring Svenska fotbollsbundet. De hade ju nyligen inne en person som föreläste om det här, att man kan färgkoda olika människor. Det fick ju väldigt stora rubriker och ja, många tycker ju att det är just liksom humbug och dumheter. Du är väl en av dem som satt och kokade till den här nyheten. Men då, i alla fall, tycker jag, alltså om man ska prata om Tomassons ledarstil då, så kan man ju ändå använda sig av de här färgerna. Vi kan ju låtsas att det fungerar då för en stund. Mm. Och enligt de, det här då som de har föreläst på Svenska fotbollsbundet, så kan man vara då eldröd.
Okay.
Man kan också vara solgul, skogsgrön eller havsblå. Det är väldigt fina saker egentligen.
Det låter ju väldigt, ja. Det låter som någonting man vill tro på.
Jag vill ju vara skogsgrön, känner jag spontant. Det känns så här lugn och sansad.
Är det det som skogsgrön betyder?
Jag tror det. Typ att ja, man, låt oss göra det här i harmoni, fanns det någonstans när jag googlade skogsgrön.
Det är den personen man absolut vill vara, men aldrig någonsin kommer bli.
Nej, precis. Men jag tycker när man läser på om Jonas Tomassons ledarskap, så är han ju ganska röd på något sätt. Alltså krävande, tävlingsinriktad, driven. Du var inne lite på det innan också, att han kanske vägrar lite frångå sin princip och har gjort. Det är i alla fall min bild av honom som ledare. Så att röd och eldröd, om vi ska göra en så här snabb psykoanalytisk.
Ska vi lämna hur vi ser på Jonald Tomassons ledarstil där?
Nej, tycker eller? Jag inte. Jag tycker att du ska utveckla det här.
jag ska utveckla det här.
Och också berätta varför du vill vara solgul.
Ja, precis. Ja. Varför jag vill vara solgul. Nu vet jag ju inte riktigt vad det betyder. Men jag kan heller inte föreställa mig vad det skulle vara. Både skogsgrön och havsblå känns liksom, ja men, lugn och trygg på något sätt. Solgul känns kanske som att det är en liksom, det känns som en manipulativ person på något sätt. Och jag vet inte varför jag känner så här. Vi kanske bara ska lämna färgerna. Jag vet inte. Det vi vet om Jonald Tomasson, nu ser jag att du står och letar efter någonting.
Ja, men jag hade ju den här uppe här, liksom, gul energi, då är det så här, glädje och engagemang är viktigt i ditt liv.
Jaha.
Ja.
Ja, men det låter
spontan
ju positivt.
Spontan och idérik.
Inte manipulativ och vidrig som jag trodde.
Nej.
Ja, men solgul skulle jag kunna tänka mig att vara. Det ska jag jobba på. Jonald Tomassons ledarstil.
Tyckte du att vi kom lite långt ifrån ämnet?
Vi kom lite långt ifrån det som är relevant. Så här, Jonald Tomassons ledarstil. Det vi vet om honom från Malmö FF, det är ju att han inte är särskilt sentimental.
Nej.
För honom spelar ingen roll om du heter liksom Rasmus Bengtsson och Behrang Safari och är liksom och fingrar på någon kaptensbindel och har varit i klubben länge och gjort mycket bra saker. Du har fina meriter, du har haft jättebra år. Sånt där means jack shit för Jonald Tomasson. Om han ser andra spelare som han hellre använder sig av olika anledningar. Till exempel en ung Anel Ahmedhodzic som han ser till blir en av allsvenskans absolut bästa mittbackar och ser till att han blir såld utomlands och idag spelar i Premier League. Om än i ett väldigt, väldigt dåligt lag tyvärr för tillfället. Och samma sak gick faktiskt i mönster när jag pratade med Elliot Jackson, den här Blackburn-journalisten som jag pratade om tidigare. För jag frågade honom liksom, men finns det några så här specifika, finns det några specifika situationer som går att liksom peka på som i att så här, det här är bestående, det här intrycket gav han. Och så gav jag det här exemplet då med att, ja men, att han bänkade både Rasmus Bengtsson och Behrang Safari och så beskrev jag liksom vilka spelare de var och att han liksom såg till att Anel Ahmedhodzic blev fick den utveckling han fick. Och då sa han så här, exakt samma sak hände i Blackburn, där han såg till att Adam Warthon gick från en akademispelare till att säljas till Crystal Palace för 20 miljoner pund nu under vintern. Och på samma sätt så bänkade han kaptenen Lewis Travis, som till slut gick på lån till Ipswich, tror jag det var. Och det fanns några andra spelare som han nämnde namnet på också, som var då Rasmus Bengtsson och Behrang Safari-typer som han bara helt så här, ja, men bestämde sig för att sätta på bänken. Och när vi har pratat med vår kollega Johan Dolkvall, som ju jobbar nere i Malmö och följt Malmö FF i många, många år, och inte minst under åren såklart som Jonald Tomasson var tränare där, så hör man ju också att Jonald Tomasson, för honom är det väldigt viktigt det man gör på träning. På träning så som du tränar så spelar du. Det är liksom hans mindset. Och därför så, det finns liksom inte minsta utrymme att vara en sån spelare som ja, men som kanske AIK hade ganska många under förra säsongen har man hört, som kanske inte riktigt gav allt på träning, som kände sig liksom, ja, men det var någon skavank här och någon skavank där och det var någonting och det var så här, om jag inte tränar så hårt idag så kan jag ju spela på lördag. Så kommer det inte funka under Jon Dahl Tomasson, om man ska liksom gå på hur det har sett ut tidigare.
Men det intressanta blir ju hur han liksom tar in det här i en landslagskontext. Mm. Det är ju lätt att göra den här typen av agerande när du tränar ett klubblag och du är närvarande varje dag, du träffar spelarna varje dag. Du kan ha mycket tätare relationer, mycket lättare att utveckla spelare också när du styr hela deras liksom träning och periodisering och sådär. Nu kommer han ju träffa dem väldigt få gånger på ett år egentligen. Han kommer inte ens bo i Sverige, fick vi ju reda på igår under pressträffen. Han flyger inte samlingar och matcher. Så att det kommer bli ett helt annat sätt för honom att jobba. Så det blir väldigt intressant hur han liksom tar med sig det där in i landslaget.
Ja, för nu kommer han ju, han får ju det här som Jan Andersson pratade väldigt mycket om, framförallt på slutet under sin förbundskaptens tid, att du får ju spelarna i det skick de är. Har de spelat mycket? Är de i form? Har de spelat mycket och är därför småskadade? Har de inte spelat alls och är helt ur form? Du får ju det du får liksom, när du är förbundskapten.
Och så ska du göra det bästa av det egentligen. Precis. Så där blir det väldigt intressant. Han har ju för sig varit assisterande och sådär i det danska landslaget. Men att kliva in här från klubblag, jag tror att det är svårt. Och Jan Andersson poängterade det jättemånga gånger också. Ju.
Ja.
Hur annorlunda det faktiskt är att vara förbundskapten kontra klubblagstränare. Så det blir väldigt intressant att se hur han gör och hanterar det. Och det blir också intressant att se alltså, vilka han sett i frysboxen. Alltså vilka riskerar att liksom falla bort här nu. Och är det liksom en utrensning i vi har förväntat oss? Man vet ju inte heller. Så kliver han in här nu och sätter ner foten. För han har ju, som vi har varit inne på, beskrivit som väldigt auktoritär och kör gärna sitt spår. Och så.
Men jag tänker att om vi ska liksom, om vi ska leka lite. Med,
det kan vi göra.
Vad kul. Nu.
Vad ska vi leka för lek?
Färger och lekar. Ja. Du gillar att
välkommen
gå på dagis.
Välkommen till C-divisionen.
Verkligen. Nej, men vi tänker så här. Jag fick i uppdrag under gårdagskvällen när Jon Dahl Tomasson presenterades att ta ut en startelva så som jag tänker mig att Jon Dahl Tomasson tänker sig.
Ja.
Mm. Det är ju inte helt enkelt såklart. Men och så, om vi ska utgå ifrån den och sen så får du kontra med din och utifrån det här så kommer vi komma fram till då vilka spelare som eventuellt hamnar i frysboxen då. Och då ser min startelva ut så här. Jag har ställt upp den i en 4-2-3-1, skulle lika väl kunna vara en 4-3-3.
Ja, det är väl egentligen samma sak.
Ja.
Men någonting med liksom fyrbackslinje 3 anfallare, det är väl där vi kan landa. Precis. Att han spelar på något sätt.
Ja, och då är det Robin Olsen i mål. Jag tror inte att Jon Dahl Tomasson ser någon anledning att peta honom för att absolut, han spelar inte så mycket i klubblags vardagen, men han har varit extremt bra och viktig. För mig, det har jag sagt många gånger tidigare i olika sammanhang, kanske den absolut viktigaste spelaren att fortsätta i det här landslaget nu när de kliver in i den nya eran.
Det känns ju också som att han kanske skapar ett onödigt problem om man väljer att peta Robin Olsen.
Precis.
Med tanke på att både han och Emil Forsberg, vi vet hur tajta de är, att de nästan tillsammans tog beslutet att fortsätta. Och liksom bestämde sig för att fortsätta offra tid för det här landslaget. Skulle man då peta en av dem, då hade man skapat en intern konflikt, känns det som. Då hade ju den andra blivit lika arg och så hade det blivit kört från början. Nej, så att jag är helt med det där. Jag tror att han väljer att låta Robin Olsen stå kvar ett tag till.
Dessutom också med en något liksom på förhand då skakig defensiv.
Mm.
Att ta bort den största tryggheten som det här landslaget har, rent sportsligt, vore det inte smart.
Nej.
Tänker jag. Backlinjen då? Från höger så tänker jag att det blir Emil Holm som liksom har kommit igång på allvar i Atalanta i Serie A. Skapade rabalder i helgen när han på något sätt lyckades få en straff mot Milan. Viktor Lindelöf. Sen så tryckte jag in Karl Starfelt där. Viktor Lindelöf tror jag ändå är hyfsat given att liksom fortsätta. Inte nödvändigtvis som kapten, men han kommer fortsätta spela. Karl Starfelt, där finns ju Hien, där finns Hjalmar Ekdal, där finns Gustav Lagerbjälke. Jag tror att jag landade i min egen trygghetsnarkomani här och kände att Karl Starfelt är ändå den som liksom spelar mest av de här, även om ingen av dem är 100% ordinarie. Och så Ludvig Augustinsson, för att jag...
Det finns ingen annan. Eller vem
men det finns ju alternativ. Det finns ju Gabriel Gudmundsson.
Ken Sema,
kanske Noah Persson. Alltså,
ja.
Men vi vet inte hur de funkar i landslagssammanhang. Och återigen, min egen trygghetsnarkomani petade in Ludvig Augustinsson där. Ska jag dra hela min elva eller vill du liksom kontra med någonting i backlinjen här på en gång?
Nej, egentligen håller jag med dig, tråkigt nog. Det är ju alltså det här mittbacksproblematiken som finns där, att det är egentligen ingen av dem, alla namn du nämner där, som har tagit chansen. Nej. Bredvid Nilsson Lindelöf, och det kommer bli den stora utmaningen tror jag för Tomasson och hans resterande tränarstab att hitta rätt där.
Absolut.
Och sen tycker jag man bara kan hoppas att någon av de unga spelarna på kanske ytterbackspositionerna kliver fram. Emil Holm har gjort det, men bakom där finns ju sådana som Joe Mendes. Mm. Alltså det finns många talanger där känns det som, men ingen har riktigt tagit det där klivet och slått sig in. Så det kan man väl hoppas på också.
Mittfältet då? Så om vi nu ställer upp det 2-3-1, så har Jens Kajusto och Hugo Larsson på tvåan där.
Ja, känns ju givet alltså. Ja, det man måste bygga på dem.
Jens Kajuste blir ju någon slags sexa, Hugo Larsson blir en åtta, kan man väl säga. Hugo Larsson tror jag är ganska given att han kommer växa in i det här under Tomasson. Jens Kajuste är ju en sån spelare som väldigt många vittnar om är, jag tror att det var Albin Ekdal som sa det senast när han var i TV4s Champions League-studio, att på träning kunde han göra saker som fick alla andra att tappa hakan och bara vara så här. Det där har man inte sett så mycket i matchspelen med landslaget, men är han så bra på träning under Jon Dahl Tomasson, enligt vad vi vet, då kommer han spela. Och sen har jag då Anthony Elanga ute till höger. Brutalt bra i Premier League sen klubbbytet. Dejan Kulusevski har spelat tia i Tottenham när Maddison har varit borta, med fina resultat. Petar in honom där. Alexander Isak får utgå från vänster i liksom, ja, en typ av anfallsposition ju, får han utgå från vänster. Och sen så i anfallet såklart Viktor Gyökeres. Det finns ju liksom, jag skriver det också, att det vore vansinne att inte spela Europas kanske absolut hetaste striker.
Mm. Om vi pratar liksom frågetecken generellt på försvarssidan, så är väl det är väl anfallspositionen som är det stora frågetecknet offensivt. Men ur en positiv bemärkelse, för 17 ska man få plats med Gyökeres och Isak.
Jag berättade precis
jag vet inte om jag är så inne på den. Jag vet att Isak har utgått från vänster tidigare och att han funkar där, men jag är inte helt övertygad om att det är rätt väg att gå. Jag vet inte om man ska spela någon av dem som tia, lite släpande, och att det blir mer liksom mer än liksom 4-4-2 i offensivt. Jag vet inte riktigt, men jag tycker det här blir väldigt
nu
intressant att följa.
Nu stänger folk av den här podden om du föreslår 4-4-2. Skärp dig!
Ja, nej, jag vet inte. Jag tycker den är skitsvår. Jag köper nog i grundförutsättningen att du vill spela Isak ute till vänster. Men jag vet inte om han blir för lidande där ute. Samtidigt har han ju inte varit bra i landslaget under de senaste åren heller, så han kanske behöver någon form av omstöpning och kanske kan hitta rätt där ute. Men nej, jag håller med dig. Gyökeres ska inte peta, så att det är nog Isak som får kanske flytta på sig från den här centrala positionen då. Och då är det väl till vänster han ska spela då.
Och då hamnar vi ju i frysboxen med Emil Forsberg enligt den här logiken då. Jag hade ett alternativ där Elanga inte spelade, där Forsberg kanske spelade tia och Kulusevski spelade till höger där han ju oftast utgår ifrån. Men jag vet inte fasen om man ska vara så säker på att spelare behåller sina platser under Jon Dahl Tomasson. En jetlaggad Emil Forsberg som ska komma från USA varenda gång det är Vankas landslagssamling. Det kommer ta tid för honom att liksom akklimatisera in sig i tiden och allt det här. Och dessutom spelar i MLS som vi ju vet inte är i närheten av topp 5-ligorna i Europa. Det här, jag säger inte att jag vill peta Emil Forsberg. Det jag menar bara att jag ser en ganska liksom reell verklighet där Jon Dahl Tomasson gör det.
Mm. Ja, men jag håller med dig. Och det finns ju också flera offensiva spelare på de positionerna. Ja, men vi har en Jesper Karlsson som kanske inte är så het just nu nere i Italien, men där finns ju också ett sparkapital. Vi har en Rudy Badaggi som ska in vad det lider, så det är ganska fullt på de där positionerna. Det man kan hoppas då kanske är att Emil Forsberg kan acceptera någon typ av annan roll i det här landslaget. Att vara med och kanske skola in de här nya unga talangerna och acceptera att han får kanske komma in och göra skillnad på andra sätt än att starta hela tiden. Det tror jag hade kunnat ge det här landslaget väldigt mycket om han finns med i den typen av roll. Sen tror inte jag att det är helt utslutet att han ändå får den där tia-rollen. Jag tror att han hade kunnat passa honom ganska bra faktiskt i det här.
Det Jon Dahl Tomasson har för sig här är ju att han får två samlingar, fyra träningsmatcher innan C-divisionen faktiskt börjar i höst. Och det gör ju att han har ju möjlighet att testa sig fram lite. Han har liksom all men alla chanser i världen egentligen att hitta liksom sitt landslag och sin elva utifrån liksom tidsperspektivet då.
Men samtidigt så måste han ju in, och det är lite det jag fastnar på ju mer man tänker på det. Han måste ju verkligen in och leverera direkt, och det tycker jag är på ett sätt lite synd att man har skrivit ett så kort kontrakt.
Mm.
För att han kan ju verkligen inte tänka kortsiktigt här. Alltså han kan inte börja egentligen inte liksom fasa in allt för mycket unga spelare, utan han måste ju ändå fokusera på att vinna de matcherna som ligger framför honom. För visst misslyckas han i VM-kvalet, så lär han ju typ vara borta. Och då jag känner att det kanske hade inte varit lite häftigt att sikta mot nästa mästerskap på något sätt och bygga om det här landslaget helt. Det är bara en tanke som slog mig att det är väldigt kortsiktigt här, och risken är att det inte blir så mycket nytt kanske.
Ett perspektiv som jag vill lyfta in också i det här med tidsperspektivet, att kontraktet är kanske då ganska kort. Ett perspektiv som jag vill ha in här, det är: hur länge ser Jon Dahl Tomasson sig vara svensk förbundskapten då?
Du tänker att han bara vill hoppa vidare egentligen, men till något större och bättre?
Jag vet inte vad han tänker, men jag har också svårt att se att Jon Dahl Tomasson är ju ingen 7 år förbundskapten oavsett hur bra det går, tror jag inte. Alltså det gick fantastiskt bra i Malmö FF, men han skulle ändå vidare därifrån. Jag tror nästan att svenska landslaget också skulle kunna vara en sån. Jag tror inte att Jon Dahl Tomasson vill vara förbundskapten fortfarande om 5, 6, 7 år, utan jag tror att han är nog helt okej med att det här kanske inte blir så länge. Det är ett jättebra jobb. Gör han det bra, så kommer det ju vara otroligt att ha på CV:t. Men jag säger inte att Jon Dahl Tomasson så skiter i svenska landslaget och att det här bara är en språngbräda för honom. Men det jag säger är bara att i relation till hur ung han är i det här yrket fortfarande ändå, och att han har, tror jag, ganska höga ambitioner, så tror inte jag heller att, jag tror inte att det här är en förbundskapten som vi kommer sitta med om flera år.
Nej, och det jag köper liksom det också, att man kanske vill ha någon som kommer in och reder upp det här mörkret vi är i. Men jag kan också bara, det hade varit häftigt om man bara på något sätt hade tagit in någon och byggt på lång sikt. Mm. Alltså och satsat ännu lite längre fram än bara kvalet till VM 2026.
Men jag tror
liksom
att det, jag tror kanske att det är svårt att göra det kanske. Det här läget som svenska landslaget
ändå befinner sig. Men att det är för mörkt liksom. Vi måste ur först och sen kan vi bygga vidare.
Ja, och också kanske att man behöver vara lite öppen för att, alltså det är vad det är med det svenska herrlandslaget just nu, och att man också behöver då vara öppen för att om det vi testar nu inte funkar, så måste vi vara öppna för att byta. Att man inte hamnar i det här som man gjorde med Jan Andersson, att man liksom körde på i slutänden, kanske många tycker, lite för länge. Mm.
Ja, för där var det ju en sån här grej att men Sverige har aldrig sparkat en förbundskapten, och vi vågar aldrig göra det, och vi kommer aldrig göra det. Jag köper helt det.
Här ger man sig ju själva möjligheten att inte behöva sparka honom. Ja, går man inte till VM 2026, så då upphör ju kontraktet. Mm. Då är det liksom, då behöver inte det beslutet tas, utan Nej. Då är det liksom, sen finns det säkert en möjlighet också att säga att man liksom är snubblande nära VM och att man har gjort ett jättebra kval och allting har sett jättebra ut och alla parter vill fortsätta, så finns det ju säkert en möjlighet att man ändå kan förlänga det kontraktet och ta den typen av beslut, men man kommer inte behöva ta beslutet att han ska gå.
Nej, det är tydligt att de ledande i förbundet har valt en lite mer kortsiktig linje på något sätt, tycker jag. Och det är intressant, men jag bara flaggar för att det hade varit spännande också att bygga lite längre, kanske. Men där Absolut. Är vi inte nu. Ur mörkret först.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Känner vi oss ganska klara med att så här inledningsvis avhandla Jon Dahl Tomasson som förbundskapten? Vill du säga på något sätt, hur kommer det här att bli? Kommer det bli? Han sa ju i det här pressmeddelandet igår att han ser väldigt mycket fram emot att hur var han uttryckte sig? Han skulle leva och andas och prata i blågult. Nej, så här. Jag ser mycket fram emot att påbörja det här fina uppdraget och att möta supportrar, spelare och förstås media i Sverige. Och att få tänka, tala och drömma i blått och gult. Mm. Säger dansken Jon Dahl Tomasson.
Ja, det är ju det, och det såg man ju direkt på sociala medier och alla kommentarer och sådär, att det är ju lite jobbigt att han är dansk. Det går ju inte att komma ifrån. Att
den, jag känner faktiskt inte så.
Ja, du gör inte det?
Nej, jag omfamnar det här. Alltså, nu får vi bara
är
omfamna.
Är du halvdansk?
Nej, gud, verkligen. Nej, inte. Jag förstår inte ett ord danska, och vi tycker i och för sig om att vara i Danmark. Men jag tror vi får bara, jag är all in nu, att vi bara omfamnar att vi är liksom längre bak än Danmark, ja, och Norge. Vi får bara köpa det läget. Vi tar in den här dansken som förbundskapten. Vi kan inte hoppas på någonting annat än att det ska bli helt otroligt. Att han liksom söker medborgarskap, att han blir svensk, han blir vår. Allt det där.
Vi möter ju Danmark här redan i sommar. Kan vi ha en förhoppning om att han hyschar de danska fansen då, som han gjorde med de svenska 24? Kan vi omvända honom så fort, tror vi?
Vi får verkligen hoppas det, ja. För att om han skulle springa runt där och göra något slags men ni vet, så förlora matchen och dra ett ärevarv,
ja,
vi har sett det förr,
och ha en hemlig som dansk tröja under
kavajen, då kommer vi behöva sparka en förbundskapten.
Då är det en landsförrädare vi har om. Men om man ska vara seriös och säga så, alltså, han kommer ju in i ett väldigt bra läge. Han får ju mer tid på sig än vad egentligen är normalt. Du var inne på det. Det är 4 tävlingslandskamper, eller träningslandskamper först. Väldigt mycket tid innan det liksom blir allvar i C-divisionen i början av september. Väl? Mm. Vi ska möta Azerbaijan. Så att han har ju väldigt mycket tid på sig att liksom scouta, att testa, att experimentera. Det är ju väldigt ovanligt, känns det som, att man får så här mycket tid på sig. Ofta kliver man ju nästan rakt in i ett kval eller i Nations League-gruppspel. Så att det talar ju till hans fördel. Och som sagt, motståndet är inte det svåraste. Så att vi ska nog ta oss upp ur den där C-divisionen och sen ska vi ta oss in i VM-kval också.
Så kommer det att bli. Och det här var alltså det första smygpremiäravsnittet av podcasten C-divisionen med mig, Therese Strömberg, och Linus Pettersson. Vi kommer att vara tillbaka. Vi tror att det är den 13 mars som Jon Dahl Tomasson tar ut sin första landslagstrupp. Veckan därefter, med starten 18 mars, så åker vi till Portugal och ska följa landslaget som ligger på lite läger där innan träningsmatchen mot Portugal. Ni kommer att få följa med oss, helt enkelt. Tack för att ni lyssnade på det här första avsnittet.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.